Här hör vi lite av signaturmelodin till den isländska serien Fångar, eller Vangit som den heter på finska. Och det är den som vi ska börja diskutera här också. Jag är här tillsammans med kulturredaktörerna på Svenska Yle, Monica Eklund, Anne Hietanen och själv heter jag Johanna Grönqvist. Signaturmelodin till Fångar heter After the Fall och den framförs av Chelsea Wolfe. Och jag undrar, jag vet Monica, du har sett hela den här serien och Anne har kommit, halvvägs. Du är nästan halvvägs genom serien. Själv är jag nu bara på avsnitt ett, men hur väl tycker ni att den här musiken passar ihop med serien?
Jag tycker det är en jättefascinerande låt. Alltså på ett sådant väldigt sådant krypande, obehagligt sätt. Men jag har liksom måste höra den till slut, den här signaturen. Varje gång, för jag tycker den är så fascinerande.
Ja, den är ju lite så här vemodig och kuslig på ett sätt som lite förvånar mig, för att den här serien handlar ju om kvinnor i ett fängelse, men det är ju också en skildring av en familj och efter ett avsnitt så tyckte jag att den här själva titellåten inte riktigt passar ihop med det som sker i serien. Men ni har ju sett mera av det här, så hur blir det liksom, passar låten bättre ihop sen när man har sett flera avsnitt?
Ja, alltså nu så här när du ställer den här frågan så tänker jag nog lite i banor av att den här låten får mig att tänka på någonting som påminner lite om en thriller. Jag tänker lite så här blod, liksom, vet ni, så här ganska obehaglig thriller. Och det här Fångar är ju också på många sätt obehaglig, liksom ur en sån här psykologisk synvinkel, men inte det nu riktigt en thriller ändå. Att om man kanske ställer frågan just så här så skulle jag kanske säga att jag inte kanske helt förstår hur man har gjort i valet av signaturmelodi, men sen andra sidan så nu jag kan leva med det här nog, alltså.
Men du har åtminstone blivit så fascinerad av den här serien att du har sett alla sex avsnitt.
Ja, det har jag gjort, för att överlag så tycker jag att det är otroligt fascinerande med alla de här nordiska och isländska tv-serierna som nu dyker upp lite här och där. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har en enda gång varit på Island själv. Hoppas jag får åka dit någon gång i framtiden. Men tack vare de här serierna så upplever jag att jag får en sån här bild av ett samhälle som jag de facto tyvärr inte är hemskt bekant med. Och samma sak upplever jag också i den här serien. Så därför, utan att alls, när jag började se på den så visste jag egentligen inte alls vad det var jag gav mig in i. Men jag ville absolut ge den en chans. Och jag fastnade genast efter första avsnittet. Det är alltså ett kriminaldrama, ett psykologiskt drama ska vi säga. Som inleds med att huvudpersonen Linda, hon staplar ut ur ett hem som man ganska snart förstår att det är familjens hem eller hennes hem. Det utan att nu, det här är ingen spoilervarning hoppas jag, men för det framgår genast under de första minuterna att hon har haft ett stort och blodigt gräl med sin pappa Torvaldur. Som då faktiskt, hon har slagit honom så illa så att han svävar mellan liv och död och hamnar in på sjukhus. Och det där, och Linda häktas genast, hamnar i fängelse, i det här kvinnofängelse som du Johanna redan också nämnde här. Där hon då liksom måste försvara sin existens. Och i och med det här så nystas det sakta men säkert upp ett sånt här ganska djupt psykologiskt drama som liksom tränger djupt in i hennes familj och de här hemligheterna som den här familjen sen visar sig bära på. Jag var faktiskt lite skeptisk efter första avsnittet. Jag var lite sådär, vet ni, när man sitter där med sin chipspåse och sådär, att nå, ska man nu ge det här en chans? Men så tänkte jag just så att eftersom jag ändå i grunden är så intresserad av just dels nordiska serier och också faktiskt nu framförallt isländska serier, så tänkte jag, att jag måste nog ändå se. Och det visade sig vara ett bra val, för att genast när jag hade sett andra avsnittet så insåg jag att det här är verkligen värt att se till slut. För att den har en sån här, det är roligt att märka att den avslöjar inte allting genast i början. Utan när man ser avsnitt efter avsnitt efter avsnitt så inser man att här finns jättemycket intressanta detaljer som kommer fram liksom när man ger det tid.
Så bra att du säger, Moki, för att jag hade exakt samma. Efter första avsnittet var jag sådär, ja, vet inte. Mm. Men att jag vill fortsätta för det är isländskt och det är ganska exotiskt för mig. Mm. Men jag var inte helt såld. Men sen efter två avsnitt så, ja, nu måste jag se. Och man vet med sig att det finns det här underliggande, att ingenting är riktigt som det ser ut att vara. Man Nej. Märker det. Och det, jag skulle aldrig i livet kunna lämna den här serien nu på hälft.
Okej, för att jag har alltså sett nu bara då det första avsnittet och jag har exakt den här känslan av att ja, jag kanske inte orkar fortsätta med den här serien eftersom jag tycker att den har ett så väldigt långsamt tempo. Och jag tycker också att man redan i första avsnittet kan ana lite vartåt det barkar. Och så pass nyfiken var jag att jag sen började, eftersom alla de här avsnitten finns redan på arenan, så började jag lite kolla på början på de här andra avsnitten. Och då kunde jag ju säga att aha, okej, okay, jag hade anat att det skulle. Det fanns det här där i bakgrunden och det fanns det här där i bakgrunden. Så jag tyckte liksom att den här serien avslöjar lite för mycket redan i de första, eller i det här första avsnittet.
Äsch, men var det så som du trodde då?
Ja.
Jaha, så du, jag tror alltid fel.
Men nu, som sagt, så har jag ju bara, då, nu har jag ju liksom fuskat mig och lite bara smygt titta på delar av de här andra avsnitten. Så alltså det kan ju hända att det finns, just när du pratar om att det är en väldigt psykologisk serie, så kan det ju hända att det finns nyanser här nu som jag har missat och att jag faktiskt borde ge den en chans. För att jag har förstått att de här manusförfattarna till den här serien har lagt ner ganska mycket jobb på att verkligen skildra de här människorna på rätt sätt och att de har intervjuat en massa kvinnliga fångar under flera års tid för att på något sätt kunna bygga upp en trovärdig bild av de här människorna och så vidare. Så att, när ni båda låter så entusiastiska så borde jag kanske då ännu se ytterligare ett avsnitt för att kolla att det kan, blir det fascinerande.
Det kan vara värt att ge det en liten chans. Att jag tycker att de här karaktärerna till den här serien är den värda att lyfta fram. Alltså här finns dels den här Linda, den här huvudpersonens äldre syster, hon är den här karriärsystern, den här liksom framgångsrika politikern. Sen har vi den här lite underkuvade mamman som gör mig hemskt irriterad, som då liksom man ser som tittare att här finns liksom en massa allt möjligt groll i den här familjen och ändå så vill hon på något vis inte ta överhuvudtaget ställning till det, utan hon bara går där i sin lilla angora pullover eller vad heter det och liksom låtsas som om inga problem skulle finnas. Sen har vi de här nyfikna grannarna som också ser och noterar saker. Sen har vi den här Linda då, huvudpersonen med sina drogproblem, hon är där familjens svarta får. Alltså här finns många sådana här olika på något sätt, olika människor med, som alla har liksom sina respektive historier som liksom bidrar till den här serien. Så att jag tycker nog att det är en bra grej nog.
Plus alla fångar. Jag tycker faktiskt att de här fångarna är ganska väl beskrivna. Till exempel när jag tittar på Orange is the New Black, så det var lite ändå för schablonartat och lite Hollywood. Och då tänkte jag att oj, jag skulle kunna också få dit i fängelse och vila upp mig lite. Men det här fängelse är ju mycket mer realistiskt. Mm. Att man riktigt känner hur det luktar där och smaken av den maten de äter där, det liksom känns väldigt äkta. Jag kan just tänka att sådär är det på det där fängelset.
Alltså överhuvudtaget det här med den här realismen tycker jag att islänningarna gör otroligt bra i sina serier, eller i de som jag nu har sett hittills. Alltså där finns en sån här råhet som inte handlar så mycket kanske om det här med blod och biljakter och liksom mord hit och dit, utan det är en sån här realistisk råhet på något vis som jag tycker att det är ganska fin.
Det som jag ju redan märkte efter ett avsnitt var ju att det här är en isländsk serie där man inte lyfter fram naturen så mycket. För i de flesta isländska filmer eller serier så är naturen och det isländska landskapet, det är nästan liksom en huvudperson eller en väldigt viktig person i handlingen. För att de har en så dramatisk natur på Island och de är väldigt skickliga på att alltid ta med dig i sina dramer och på något sätt göra det till en del av den här berättelsen. Men den här serien utspelar ju sig för det mesta, den utspelar sig i Reykjavik. För jag antar att det är huvudstaden det hela utspelar sig i och det är liksom en sån här urban serie och man gör ingen nummer av att vi också är på Island. Förutom då att det är ett litet samhälle där nästan alla känner alla och har koll på varandra och så vidare. Så det tycker jag är lite intressant. Och sen också det att den ju börjar Jag trodde ju först att det här var på något sätt en sån här nordic noir eller en kriminalserie. Men egentligen är det ju berättelsen om den här familjen och det här samhället och de här personerna som är här. Så det är ju liksom, de har tagit två av de saker som nordisk drama är bra på. Nämligen kriminal och sådana här deckare och sen familje och släkthistorier och satt ihop det.
Ja, mycket för familjetragik. Den här serien finns på Yle Arenan som bäst ända fram till den 8/5. Alla avsnitt finns där, så det är bara att gå hem och binge-watcha.
Bra. Från Island fortsätter vi över till USA och en dokumentärserie som heter Wild West Country. Men den börjar väl, Anne, du som har sett hela den här serien, börjar den i Indien egentligen? För det handlar ju om en guru som trollbinder en massa människor. Och det är baserat på verkliga personer och verkliga händelser.
Ja, vi gör nog avstickare till Indien också, men det här handlar om en liten del av den mycket speciella gurun som senare blev känd som Osho. Ännu vid den här tiden så kallas han för Bhagwan Shri Rajneesh. Och det här, det måste jag säga, det här Duplassbröderna som har gjort den här och producerat den. Och om man sa för 20 år sedan att man ville bli regissörer, tänkte att de ville bli den nya Quentin Tarantino, så nu för tiden vill man bli lite som Duplassbröderna. De skriver själv, de är skådespelare, de klipper och filmar själv, de gör allt vad de rör vid blir lite sådär åt guldhållet. De har gjort serier och filmer och det är lite alltid sådär indie och det har ganska låg budget och de är väldigt snabba av sig. Och Togetherness är till exempel en av deras serier och sen en annan heter Room 104. 104. Och så de är bakom den här serien. Och den har marknadsförts som en Making a Murderer. En sån här true crime-serie. Det tycker jag kanske var lite fel ingångspunkt, för att då började jag titta på den lite på fel sätt. Och redan under första minuterna så säger man att det här är en historia större och mer otrolig än livet självt. Att här handlar om mordförsök, förgiftning av människor och galenskap och komplott, heter det komplott? Och då började jag titta på det lite på fel sätt. Och det är 7 timmar långt det här.
Hur många avsnitt är den här Wild West Country?
Jag tror att den är kanske 6 eller 7 då. Och man går väldigt noga in i detaljerna. Men innan jag berättar storyn så ska jag fråga av er två att hur många Rolls Royce har ni?
0.
Ja, där står de i olika färgordning hemma. No, nej.
Moki har 2.
Nej.
Jag har ingen. Den här Osho, så han hade 93 stycken.
Okej.
Okay. Det är ganska många. Och han sa alltid att han vill ha en ny Rolls Royce per dag. Och det här är kanske det som folk i allmänhet känner honom bäst för. Och visar sig att nu kanske det nu inte var på det här sättet. Det var kanske en mediestunt. Och Osho har själv också sagt att ingen i USA lyssnade på mig innan de fick höra om de här Rolls Royce-erna. Och när de stod där med munnen upp och gapa så kunde jag kanske hälla lite av mina egna tankar det in i deras gap. Och vad var hans tankar? Det var det att han var väldigt mycket emot religion, organiserad religion. Allt sånt här styrt och ovanifrån, och han menar alltid att alla svar finns alltid inom en själv, vilket är lite ironiskt eftersom alla sen börjar följa honom och absolut inte lyssna på sig själva. Men han började sin bana i Indien och kritisera etablissemanget och reste runt på 60-talet, och folk gillade honom för han var väldigt rolig. Han kunde berätta skojiga anekdoter och var också emot alla förbud, så han pratade för att njuta av livet, fri sex, kanske också lite droger, anything goes, vet du, njuta av livet. Och det här gillar folk. Sen blev det ändå lite problem i Indien vid något skede. Och då tänkte han att nu flyttar vi till Oregon och där bildar vi en egen stad. Och faktum är att ganska snabbt så byggde man egen stad där och 5000 personer bodde där som mest. Och den här serien handlar om den här tiden när de här alla människorna kommer till Oregon, till en sån här gudsförgeten håla, där bor kanske 50 personer, och så kommer de och så bygger de upp en sån här kärleksnäste.
Och när, det här är det 70-tal, 80-tal?
Nu är vi redan in på 80-talet. Okay. Och han var så karismatisk, den här Osho, att alla drogs till honom, och speciellt mycket så här rika och framgångsrika människor, därav de 33 Rolls-Royce-erna, för folk tyckte om att ge saker åt honom, och han var lite som en skata, han älskade allt som blinkade och blängde, och han ville ha mycket sådana diamanter hela tiden.
Får jag fråga här, är det här den här samma kulten som också den här svenska musikern och sångaren Ted Gärdestad anslöt sig till? Jag såg nyligen den här fiktionsfilmen om hans liv, och i ett skede så åker han ju också till USA och ansluter sig till någon sån här väldigt mystisk kult.
Det är just det. Han var med där i Rajneeshpuram, som den här staden kallades, så man tror att han var där ganska mycket. Och den här hela experimentet började ganska trevligt. Alltså folk hade väldigt härligt där. De skrattade och hade sex i buskarna och åt god mat och vegetarisk sådan, och allt var frid och fröjd. Han menar också att det finns bara en religion egentligen, och det är då kärlek. Så då, man ser de här filmerna därifrån, så folk är så lyckliga som bygger dem upp den här staden. Men det som den här serien koncentrerar sig på, utan att säga för mycket, så det är det olika konflikter som sen börjar dyka upp. Dels mellan det här Rajneeshpuram-staden och de här stackars människorna som bor där och känner sig helt överkörd, att det kommer massor med rödklädda främlingar. Och
alltså lokalbefolkningen, ja, i Oregon.
Ja, ja. Och jag tänker det är lite så här som Korsholm, att man ska bo i Korsholm, och mitt i alltså bara kommer det massor med främlingar från ett helt annat land som har lite annorlunda traditioner. Men nu ska man kanske bli lite chockad. Och dessutom, de var väldigt, förlåt Korsholm, alltså, jag vill inte dra in er här nu i det här, men alltså, de var väldigt kristna också här i det här området. Så för dem var det nog nästan som att djävulen kom till byn. Att de tog hemskt illa vid. Så där finns en konflikt. Och sen Oshos närmaste sekreterare Ma Anand Sheela, så där händer också någonting mellan de två. Och det är ganska skickligt uppbyggt, att man får då lyssna på bådas historia, lite kolla att vem är han nu manipulerar vem, och vem är nu god och vem är ond och vem är vem. Så det lite får man fundera, det tycker jag är trevligt.
Jag är lite fascinerad av det här att det är en, vad sa du, 6-7-delad serie. Orkar man, är det så spännande att man liksom orkar följa med den här serien ända till slut? Eller skulle det här också kunna bli en 2-timmars dokumentär?
Alltså jag skulle så vilja att det skulle vara en 2-timmars dokumentär. Jag tyckte, är det för att den är så ändå amerikansk att man tragglar på om igen? Inte behöver man nu 100 gånger höra om de där 93 Rolls-Royce-erna. Vet du, man förstod nog den första gången. Att den är väldigt, väldigt upprepande. Jag tyckte det var tungt. Sen har jag hört om andra som kanske aldrig har känt till eller hört någonting om det här mannen som gärna skulle titta ännu mycket längre. Som en parentes så vill jag säga att jag har träffat människor som har varit på Oshos läger. Och jag har också faktiskt, nu ska jag säga att jag inte säger för mycket. Jag har också faktiskt, jag brukar en gång i året resa till olika yogaläger, och jag har också faktiskt deltagit lite i någon så här Osho-inspirerade övningar. Och de är nog verkligen speciella. Alltså jag kände igen nu i serien när jag tittade, men nej, det där har jag ju också gjort. Till exempel en sak som han är väldigt känd för är det att man börjar med meditationen genom att andas väldigt snabbt in och ut. Och
då får man ventilera alltså.
I princip, och då får man ju syrebrist i huvudet. Mm. Och det där blir kanske då, jag vet inte, man kanske blir mer öppen, eller för att, jag vet inte, komma i kontakt med några känslor.
Men gör alltså Osho nu comeback? Eller varför kommer den här serien just nu? Eller vill den liksom också berätta någonting om vår tid just nu? Jag tänkte när du sa att det handlar om den här konflikten som uppstod mellan lokalbefolkningen och sen alla de här då, kändisarna och rika människorna som kom dit och följde sin guru. Så handlar det om några sådana här kulturkrockar som man pratar om så mycket idag också. Eller alltså den här sekten, kulten, vad ska man kalla den? Den finns fortfarande?
Den finns fortfarande, jag är själv med den. Nej. men Osho har varit död redan länge. Men att, jag tror att det här är en tidlös historia om makt och kärlek och död, liv, passion. Och det där, den är fascinerande, för att nu är det något lite lockande i det där att hitta någon som du vet att den vet hur det ska vara, så följer jag det här. Eller att, ja.
Någon som har svaren.
Vad upplever du har lärt dig liksom när du har sett på den här serien?
Absolut ingenting. Absolut ingenting. Men jag tror att man får mera ut av det här om man inte alls känner till honom överhuvudtaget. Jag tror att jag visste lite för mycket. Jag visste ungefär hur det går. Jag har inte berättat det nu för er, så ni kan mycket väl se på den ännu. Men det måste jag säga att de har gjort bra jobb i det hur de har hittat folk som de intervjuar. Att alla är väldigt, väldigt välartikulerade. Det där är ingen galning. Så det gör att hur sjuka saker de än berättar, så gör de det på ett så bra sätt att man ändå måste ta det lite på allvar. Att om det skulle vara någon sån här som har suttit där och rökt gräs och bamlat för sig själv fram och tillbaka, så då skulle man ju inte ha tagit det på allvar. Att mycket smarta, välutbildade människor som berättar på ett väldigt fint sätt vad de har varit med om.
Ja, Wild Wild Country, som den här dokumentärserien heter. Anna, var kan man se den här om man nu har blivit nyfiken på att följa mer av vad gurun Osho har sagt och gjort?
Ja, alltså man ska nog se på den här, för jag kan säga det att sen när man går på cocktailfest nästa gång så kan man nog hitta någonting roligt från den här serien som man kan dra upp där. Visste ni att, och då är alla bara, nej. Jo, den finns på Netflix.
Alltså det är det ljuvligaste med alla de här dokumentärserierna som finns nu. Jag tycker det är helt ljuvligt. Jag sitter själv hemma kvällarna igen och tittar på det sån här som jag upplever att jag liksom lär mig någonting av. Så jag måste ju absolut se den här, inser jag nu. För jag har ingen aning om vem den här typen är.
Och jag tänkte också tipsa om en dokumentärserie som man kan se på arenan och som jag tycker är ett snudd på mästerverk. Det handlar alltså om Blue Planet 2:an som är producerad av BBC. Och det gör ju sådana här helt fantastiska naturdokumentärer. Och den här Blue Planet 2:an är, som namnet redan säger, en fortsättning eller uppföljning på Blue Planet som BBC gjorde 2001. Och nu har de då gjort en sexdelad serie om våra hav. Och på arenan kan man fortfarande se då avsnitt 3-6. Och ja, som jag sa, jag tycker det här är snudd på ett mästerverk. Dokumentärserier kan just inte bli bättre än den här naturdokumentärserien som de har gjort. Och om man ser den här på arenan så får man ännu, man kan se den engelska versionen med Sir David Attenborough som då kommenterar det hela. Men som alltså filmkritiker så blir jag så imponerad när jag ser en naturdokumentär där man har satsat, där man har liksom gått in för att göra det noggrant och snyggt. Det är snyggt filmat och det är väldigt elegant klippt. Jag läste att de har hållit på i 4 år och filma och gjort 125 expeditioner i 39 länder. Och de hade, när de satte igång och klippte ihop serien, hade de 6000 timmar material. Och de har gjort över 4000 dykningar för att då fånga in det hela. Och det säger ju någonting om hur mycket man liksom har lagt ner tid och pengar och energi på att fånga just sådana helt unika bilder som vissa av de här scenerna har jag förstått att ingen någonsin tidigare har kunnat fånga på film. Man har liksom, man vet att det existerar, men man har aldrig varit där just då när det händer och fått det filmat. Och sen det att man har ju satsat på det här tekniska så otroligt mycket. Man har liksom topputrustning, massor med olika kameror så att du kan skildra saker från många olika synvinklar, vilket gör att du sen kan klippa ihop det på ett sätt som jag sa, som filmkritiker så blir jag bara totalt imponerad av det hela. I avsnitt 2 så dyker man ner i djuphavs, alltså det här riktigt, vad kallar man de här gravarna som finns på havsbottnen? Och då säger David Attenborough att vi människor vet mera om ytan på Mars än vi vet om de här havsdjuperna som finns på vår egen planet. Och när man ser de djur och de varelser som de möter där nere i det här mörkret så blir man ju bara helt stum. För att jag lovar att ingen Hollywood-författare eller science fiction-författare skulle komma på lika fantastiska varelser som dyker upp där i mörkret. Och när man flyger över och dyker ner i stora barriärrevet och ser de här färggranna korallerna, så vad ska jag säga, det är så vackert och det är så magiskt att jag får sådana kalla rysningar. Och jag får egentligen rysningar av två olika orsaker. Dels för att det är så fint och så vackert. Och för mig så känns det nästan lite som att man kommer nära någonting som skulle kunna kallas för helighet. Alltså att om jag lyssnar på ett verk av Bach eller Mozart så kan jag ibland känna att det här är så fint. Att här är någonting som är större än jag. Och riktigt fina naturdokumentärer så gör också det här att vi får den här känslan av att, att det är någonting väldigt magiskt med den planet som vi har. Sen de andra rysningarna som jag får, det är liksom kopplat med det att jag själv inser att de här naturdokumentärerna på riktigt nu är dokument över någonting som vi snart inte mera har. För jag har suttit och sett på den här serien och tänkt att om två generationer från mig framåt, hur kommer de människorna att titta på den här serien? Kommer det alls att finnas någonting kvar av det som BBC har lyckats fånga i den här serien? Och kommer människor i framtiden, om jag nu får leva tillräckligt länge, så kommer de sen att fråga mig att hur var det då? Att du levde ju då när det fanns det här stora barriärrevet, eller då när Golfströmmen ännu snurrar och gick i rätt riktning och så vidare. Och det gör också att jag får lite sådana rysningar över att det här är nu har vi fångat någonting som kanske inte mera finns. Jag pratade nyligen med den här finska filmproducenten Marko Rör, som ju har gjort också de här naturfilmerna Metsän tarina och Järven tarina, Sagan om skogen och Sagan om sjön. Och han håller nu på och filmar en dokumentär om Lappland. Och han sa att han känner stress över det, att han måste hinna nu filma så mycket som möjligt av naturen i Lappland, eller överlag vår natur i Finland, för att snart finns den inte mera kvar på samma sätt. Den förändras ofrånkomligt, och det är ju på grund av oss människor och vad vi gör. Och då kan jag ju känna så att tack och lov att vi har åtminstone naturdokumentarister som åker ut och som gör det här jobbet. Samtidigt som det känns helt hemskt att när jag sitter där hemma i soffan så vet jag att det här är någonting som inte finns så hemskt länge till.
Men Johanna, du kan trösta dig med det att åtminstone Sir David Attenborough kommer alltid att finnas. När jag började titta på den här dokumentären så fattade jag inte att det var han. Jag tänkte bara att, men är det här nu så, alltså, är det någon som inte nu har märkt att den här låter exakt som Sir David Attenborough? Jag trodde att det var, för jag hade inte förstått att han ännu lever. Alltså, men han lever ännu.
Han är väl 92-93 år gammal.
Och åtminstone, han kommer kanske alltid att finnas med oss. Och det, jag måste säga att för mig är det hans röst lite sådär, hur ska jag säga, intressant. Att han känns ju inte över sina maner, utan han hänger sig åt dem till fullo och det där. Man då får antingen köpa det eller inte, men nu köper man ju det. Sen med de här alla vackra bilderna så blir det ju på något sätt en härlig kontrast. Och jag håller med dig, Johanna, alltså det är, tack för att du berättade om den här serien, för att jag har tittat lite, nu ska jag titta den till slut. Den är så otroligt vacker, och det är något som är så spännande med det här, de stora havsdjupen. Det är lite släkt i rymden faktiskt. Mm. Och man kan liksom projicera alla sina rädslor och önskningar och förhoppningar på allt det som man inte vet, där djupt, djupt, djupt nere.
Du beskrev det jättefint, Johanna. Det här, jag upplevde det faktiskt helt konkret här för någon dag sedan när jag satt med min 6-åriga dotter och tittade på en del av den här serien. Och jag såg ju på henne, hon liksom satt så där med ögonen på vid gavel och tittade liksom fascinerat på det hon såg. Och då insåg jag liksom exakt detsamma, men du sa det mycket bättre än jag kan formulera det. Men liksom just den här, det slår mig liksom plötsligt att vi har så mycket i dagens läge. Det är bara nyheter om mikroplaster i världshaven och liksom hur allt är förstört. Och liksom allt på något sätt handlar bara om hur allt blir smutsigt och allt dör. Och så har man det här liksom som en sån här motpunkt i. Det. Så det var ganska positivt liksom, upplevde jag liksom, i förhållande till min dotter, att hon får liksom se hur det på riktigt kan se ut i världshaven.